livet blev ju inte alls som jag hade hoppats på när det kom till hennes uppväxt och sådär. Jag hade ju velat vara den som lärde henne allting. Mm. Skateboard, snowboard, cykla, allt. Mm. Och istället har jag inte kunnat lära henne någonting.
Hej och välkommen till Livet på paus, en podd om TB och andra saker som du inte vill ha. I den här podden får du möta de som fått hela livet ödelagt av små fästingar eller där helt vanliga förkylningar kan få dig att tappa delar av kroppen. Och andra saker som man bara tror drabbar andra. Inte dig eller mig. Du kommer också möta deras familjemedlemmar som berättar saker ur sitt perspektiv. Plus olika experter som berättar om det du sällan får höra eller möta. Jag heter Thomas Brenemark och ljudtekniker är Emil Drugge.
Idag ska vi inte prata TBE utan om sepsis. En annan alltid närvarande sjukdom som de flesta av oss har för dålig kunskap om. Vi kanske har hört talas om blodförgiftning, men helt vanliga bakterier kan tvinga fram amputationer eller rent av döda oss. Och det känns ju faktiskt osannolikt. En som lärt sig om sepsis den hårda vägen är Hempa Posse. En person som du ska få lära känna lite mer idag. Hempa Posse, välkommen. Kul att du kom hit idag.
Tack så hjärtligt. Tack. Ja.
Du, jag tänkte göra som vi brukar göra. Inleda med att du berättar. Du får berätta lite grann. Vem är du? Och vad, ja, hur lär vi känna dig lite grann?
Mm. Jag ska börja. Uppvuxen i Sollentuna i Edsviken. Bott där mycket. Och sen flyttade till stan vid 20-årsåldern. Sen när jag blev sjuk så flyttade jag hem till mamma igen. Mm. Så jag bor hos mamma.
Vad gjorde du innan? Alltså?
Vad var jag för typ? Från att jag var liten så... skateboard, skidor, snowboard, motocross, tennis, squash. Ganska sportig hela mitt liv. Golf, framförallt golf. Skulle säga att sportig kille under alla år. Förutom i 20-årsåldern var kanske mer fest. Men bra, håll igång. Mm.
Vad började du jobba med?
Oj, första jobbet var nog på Backside Airmail. En postorderfirma som sålde skateboard och snowboard. Och då var jag väl... Jag fick något som hette anpassad studiegång när jag gick i nian. Så jag gick 2 dagar i skolan och så jobbade jag 3 dagar. Så jag var 14-15 tror jag. Så det var första jobbet.
Men... Det snabbspolar till 30. Vad gjorde du då?
När jag var 30, vad gjorde jag då? Unga 30 jobbade jag nog inom golf. Ute på Österåker kanske. Shoppen är ute på Österåkers golfklubb.
Var du duktig på golf?
Ja, men det var jag. Helt okej. Okay.
Vad hade du för handicap? Då, vid 30?
Ja, då hade jag väl kanske 0.
Då är man ju rätt duktig.
Ja, jo, men sen blev det bättre. För jag tror...
Du blev bättre än 0?
Ja, man får ju, det är ju väl konstigt. Man får plus. Mm. Efter 0 så får du plus handicap. Så, när kan det ha varit? 2009... flyttade jag och min dåvarande tjej till USA. Till Florida, för hon var duktig golfer. Eller är fortfarande. Men hon försökte ta sig in på LPGA-touren. Mm. Så då var jag caddy åt henne. Men jag hann spela ganska mycket också. Så då kom jag nog ner till plus 2 tror jag hade som bäst.
Så din ranking så. I Sverige var då ungefär?
Oj, nej, ingen alls. Det... Jag spelade väldigt lite tävlingar här. Jag spelade några tävlingar i USA, men jag tror knappt jag spelade någon tävling här. Förutom skojtävlingar. Liksom. Men, ja, det var fantastiskt. 3 år i Florida. Det var...
Var i Florida bodde ni?
Port Charlotte hette det, där vi bodde. Mm. mellan Sarasota och Tampa. Mm. Så där var vi 3 år. Men det var grymt. Det var kul. Tyvärr kom inte Madde. Hon klarade aldrig kortet till LPGA, men så det var synd.
Så efter Florida flyttade ni hem, eller du flyttade hem?
Ja, då flyttade vi hem. Vad gjorde vi då? Ja, då hade vi sålt lägenheten för att kunna bo i Florida. Då bodde vi på Torsgatan i Röda bergen. Sålde lägenheten, hade några andra hands i Sumpan. Sen blev en Madde gravid. Och sen dog min styrpappa och då flyttade vi hem till min mamma för att hjälpa henne med saken. Sen blev vi av med lägenheten i Sumpan. Så då blev vi kvar hos min mamma. Och jag är kvar där än. Mm. Så från 2012 där någon gång tror jag. Det blev tillbaks till barndomshemmet. Mm. Pappa hann jag med och bli innan jag blev sjuk. 2013 fick jag en liten tjej. Mireia. grym tjej. Hon är nu 8. Så det var ju, ja det är på gott, nej inte på gott och ont, det är det verkligen inte, det är bara gott. Men livet blev ju inte alls som jag hade hoppats på när det kom till hennes uppväxt och sådär. Jag hade ju velat vara den som lärde henne allting. Mm. Skateboard, snowboard, cykla, allt. Mm. Och istället har jag inte kunnat lära henne någonting.
När var det du blev sjuk?
Ja, runt 1 maj 2015. Uh-huh. Så hon hade ganska nyligen fyllt 2 år. Och det är också tråkigt, för hon känner ju inte... Jag visar lite bilder och grejer från när jag såg ut som alla andra. Men hon vet inte, hon känner inte igen mig då. Uh-huh. Så det är sorgligt. Eller ja, just det spelar inte så stor roll. Men liksom... Den här biten med hennes uppväxt... Det tycker jag det är det värsta. Mm. Att jag missar det. Liksom. Eller missar det gör jag inte. Men jag är inte där för henne på det sätt jag vill.
Hur blev du sjuk egentligen? Alltså, kände du någonting innan? Eller vad hände? Hur var det? Kommer du ihåg något av det?
Jag kommer ihåg allt. Fram tills jag kom till akuten. Då jobbade jag på en kompis rulltrappsfirma. Tidiga månader, började 6. Jag hade haft firmabilen över helgen och blev sjuk på helgen. Men jag var tvungen att gå upp på måndagen för att hämta upp folk i bilen. Sen fick de ta över den. Men jag trodde jag hade influensa. Feber. Kräkningar. Diarré. Spenderade natten sovandes inne på toan. Och sen blev jag bättre över dagen. Och sen blev jag sämre igen. Och frossa hade jag, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men det vet jag att tjejen då kunde knappt sova för att hela sängen skakade. Så det, men det var ett typiskt influensasymptom. Mm. Ingenting man söker hjälp för. Jag ringde 1177. Och fick tipset att jag skulle ta 2 Alvedon. Så det var det. Mm. Men sen om det var natten till tisdagen skulle det kunna vara när då började det sticka i händerna och i fötterna. Och då tänkte jag, nu är det något annat. Liksom. Och då var det Madde som sa, nej, jag tycker du ska åka in. Så då väckte jag mamma. Eftersom vi hade lilla Mireia då. Så mamman fick skjutsa in mig vid 4 på natten tror jag. Och sen kom jag vet, jag satt och väntade i akuten. Och då såg jag en liten svart plupp, prick vid näsan. Och när jag gick och sa det till hon i reception, då fick jag komma in direkt. Då blev det bråttom. Mm. Och sen låg jag där ett tag. Och mådde helt okej. Eller helt okej, men hyfsat. Men jag förmodar att de såg något annat än vad jag kände. Så sa han, nu, vi flyttar dig till ett annat ställe. Så vi kan ha bättre koll på dig. Sen kom jag inte ihåg någonting.
Och då hade du fått, det var ju streptokocker, alltså egentligen ganska vanliga baciller, men sen kroppen reagerade lite annorlunda.
Det är ju barnbaciller egentligen. Alltså, och det är väl, jag är dålig på det, men om jag har förstått det hela rätt så är det, det är väl någonting vi alla bär med. Och vi har lite som herpes, liksom, det finns där, men på vissa blommar ut och andra inte. Och det kan ju bli väldigt farligt. Det här var väl inte bara streptokocker, det heter ju en annan, plymokocker.
Plymokocker?
Ja, jag tror att det är något sånt.
Och det är lunginflammationsbaciller som är en slags streptokocker. Men det finns ju många, det finns ju 20-30 olika varianter.
Ja,
mm.
Ja, så alltså det var ju, jag hade aldrig hört talas om sepsis.
Nej. Att man kunde få, att man kunde drabbas av sepsis från vanliga...
Nej, jag hade aldrig hört talas ordet sepsis.
Nej.
Det hade jag inte någon, jag visste ingenting.
Om. Blodförgiftning kanske hade varit.
Blodförgiftning har man hört talas om. Men om jag har förstått det hela så är det ju lite olika ändå liksom. Men i folkmun kallar man, skulle man nog säga, blodförgiftning.
Ja, nu har man väl försökt föra in att börja prata mer sepsis. Men det gamla sättet att säga var blodförgiftning. Men många tänker just på det här med röda tråden och det blir något streck på huden och så.
Ja.
Men sepsis är ju någonting helt annat.
Ja, för jag hade ju inga sår. Nej. Ingenting. Liksom. Förmodligen en dagisbacill som ja, man fått när man hämtat dottern eller av henne eller vad det nu kan vara. Liksom. Det...
Är det någon som säger, har sagt någonting om att det är för att du hade kanske haft för mycket att göra eller stressad eller det var ingenting, det är mer random.
Nej. Någon förklaring finns väl egentligen inte, utan det är liksom, jag fick det, hade otur och att det gick så så långt, så djupt liksom. Det
Men du har ju varit förkyld tidigare i livet, det är inte så att du skulle få sepsis av vad som helst.
Nej. Nej, men det är ju jättekonstigt, verkligen. Alltså, jag har varit förkyld flera hundra gånger. Och haft influensa flera gånger också. Så det var väl lite därför också man inte brydde sig så mycket om det.
Mm.
Men hade jag vetat, om jag inte hade känt igen ett enda symptom, då hade jag kanske åkt in långt tidigare. Men det här känner man ju igen. Liksom. Så... Det kändes, det är lugnt.
Hur var det att träffa familjen första gången då? För var de där när du vaknade eller var de...
Familjen?
Ja.
Familjen var där, inte min dotter. Och det var väldigt jobbigt för jag var ju, när jag väl vaknade till så ja, du ser ärr på armarna och sådär. Så jag var helt kolsvart. Så jag trodde det hade brunnit och att min dotter var inte klarad sig. Det var jobbigt.
Mm.
Men det fick jag ju snabbt veta att hon var okej. Okay. Men ja. Det,
så du trodde att ni hade brunnit inne och hon hade gått på?
Jag förstod ju ingenting. Alltså, jag var ju helväck och ja, som sagt var kolsvart. Armar, fötter.
Ja, men egentligen så, du hade varit på jobbet på måndagen, kommer hem och är sjuk på tisdagen och vaknar sen några x tid senare och upplever det här. Är det så det?
Ja, men lite så var det väl. Jag vet ju inte ens efter hur länge jag vaknade heller. Det har inte jag så bra koll på. Jag låg, ja, men det var väl 2-3 veckor eller någonting i koma. Jag vet att det gjorde flera såna här väckningsförsök som gick åt skogen. Så det var nog inte så många som trodde att jag skulle överleva det här.
Mm. Hur länge låg du inne?
Ja, från maj till oktober tror jag var. En månad. Jag minns, för jag blev utskriven 6 november på min födelsedag när jag fyllde 40. Så då blev jag utskriven från rehabstation Stockholm. Så det var ett bra minne. De var jäkligt grymma på rehab. Det var...
Jag har faktiskt tillbringat några veckor där själv.
Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Mm. Med stenhård träning och... Jag hade ju dialys under hela tiden där också. Och det var inte... Jag var inte så stark. Men fantastiskt ställe, tycker jag.
Ja, jag håller helt med. Då kan man gärna pusha lite grann.
Ja,
det. Men jag verkligen gillar stället. Och det här med att få ett helt team som hjälper en är... Det är skillnad när man vill komma dit efter att ha varit på intensiven.
Mm.
Så är det ju ett sånt lyft.
Ja, verkligen. Jag vägde 46 kilo tror jag när
jag herrejesus.
Kom dit. Det är betydligt mycket mindre än vad jag väger nu. Och då har jag inte ens armar och ben kvar. Så ja, jag var inte så biffig då.
Är det någonting som du kommer ihåg från sjukhuset så där särskilt under tiden som du låg där?
Otrevliga sjuksköterskor. Och det stämmer inte alls. De var superschyssta och gulliga. Men under en lång period så tyckte jag att vissa var jävligt läskiga och elaka. Så uppfattade jag dem. Sen har jag träffat dem efteråt och det är världens gulligaste tjejer. Jag minns inte så där jättemycket. Framförallt inte från intensiven, men från infektionsavdelningen minns jag mycket.
Mm.
Eller mycket, ja, allt typ. Och där var det en kille som var jävligt schysst och tog hand om mig. Även en tjej. Det var ett riktigt bra gäng.
Hur var det att komma hem sen då, efter det där? Då hade du haft ett team som har tagit hand om dig dygnet runt och så kom du hem.
Det är knappt så jag minns hur det var att komma hem. Jag måste ju säga att familjen och mitt ex, alla har ju liksom tagit hand om mig som fan. Liksom. Och jag har ju assistenter som har hjälpt mig från när jag blev utskriven. Nej, men det är klart, det var ju krångligt. Bodde... jag har nedvåningen och för att komma in där så är jag tvungen att gå igenom ett garage som var fullproppat med grejer. Det är knappt så jag kunde komma fram med rullstolen och det var höga trösklar och hade jag väl kommit in så var jag nog inte så mycket ute, utan jag höll mig nog ganska bra inomhus skulle jag tro.
Din dotter, hon var då 2,5 när du kom hem?
Ja, det måste ju ha varit. Och för henne var det var inget konstigt. Hon visste inte bättre.
Vad var det som så själv? Vad hade förändrats för någonting? Hur hade du hunnit vänja dig någonting då vid att vara med ditt handikapp? Eller hur var det där att komma hem till där du har kunnat röra dig förut och sen så helt plötsligt inte var så mobil?
Det var nog konstigt, även fast jag tänkte kanske inte jättemycket på det. Och just då i början när jag kom hem så hade jag dialys mellan 4 och 5 dagar i veckan. Jag mådde aldrig bra. Jag mådde jättedåligt av dialysen. Så det, på så sätt var det kanske ingen större skillnad egentligen att komma hem just de första halvåret. För jag liksom låg hemma till sjukhus. Sen fick jag hem dialysmaskin så... Madde, hon blev ju mer eller mindre sjuksköterska utan att vilja bli det eller vad man säger. Men dialysmaskiner är ju känsliga och det ska gå rätt till. Så där lärde hon sig på nolltid och tog hand om mig.
Hur länge hade du dialysmaskinen sen då? När slapp du den där?
Dels var jag på intensiv, hade jag den hela tiden tydligen uppkopplad. Sen så hemdialys kanske jag fick runt ett halvår.
Ja.
Det var hemskt tycker jag, dialysen. Framförallt, för jag vet ju när jag låg på Danderyd och fick det, jag såg många mådde ju bra och läste böcker och grejer. Jag bet bara ihop så jag inte skulle kräkas. Det var liksom jättekonstigt för mig. Men sen fick jag en njure av en kompis.
Oj!
Ja.
Det är en present.
Ja, det var inte helt fyskam. Vi firade 5 år nu, 21 september tror jag.
Du och han. Vad härligt. Ni är lite på ett sätt gifta. Du har fått hans njure och ja, så att ni är...
Ja.
Ni är ihop på ett...
Vi är ihop för resten av livet. Och det kan jag ju inte tacka honom tillräckligt. För det blev en vändning i livet som hette duga.
Var det här då året efter? Var det 2016?
Det måste vara 2016 i september där. Ja.
Jag glömmer bort mig själv hela tiden. Jag måste prata högre. Det är så att Hempa faktiskt hör inte så bra längre. Så att jag är rädd att jag ska skrika lite här. Men det här med hörseln nu då. Det är också en följd av infektionen.
Ja, och där vet de väl inte. Jag har tittat upp det lite. Och får riktigt höga mängder av antibiotika så har jag läst att hörseln kan bli dålig. Men jag hör ju verkligen uselt och jättesvårt att hitta hörapparater som funkar och, det är för det mesta kör jag utan hörapparater.
Var det redan 2016 du fick njuren då? Och då kom vändningen.
Ja, det var ju verkligen då. För mig blev det ju liksom på nytt födelse. Alltså det... för jag hade ju mått så dåligt under hela tiden. Och sen dagen efter när jag hade fått njuren så mådde jag bra. Jag kunde äta vad jag ville utan att kräkas. Och liksom det var som danat.
På bara ett dygn?
Ja.
Oj.
Den satte igång och jobbade perfekt. De rullade ner mig dagen efter och opererade lite till. För jag tror de fick ta bort någon magmuskel eller någonting sånt. Men fortfarande, alltså, det var öl var gott, vin var gott, kött var gott. Tidigare under dialysen kunde jag i princip bara äta pizza och äckla hamburgare från McDonald's. Så nu kunde jag äta allt och uppskatta det igen. Det var ju fantastiskt. Plus att jag blev pigg och slapp spendera 8 timmar, 5 dagar i veckan på sjukhus eller i en maskin.
Med dialys, ja. Okej. Så då började det gamla vanliga livet med maten i alla fall. Började träningen då också? Började du röra på dig lite mer, eller?
Det gjorde jag ju absolut. Livet kom igång igen. Mm. Det var utanför dörren och ut och träffa kompisar och gå på restaurang och i princip köra på precis som vanligt fast inte själv utan man har alltid någon med sig som kan hjälpa till vid olika tillfällen.
Hur mycket hjälp har du? Du hade en kille som du kom med nu.
Ja, men jag har assistans i princip dygnet runt. Och det är ju på gott och ont. Men jag menar, utan dem så hade jag inte klarat mig. Jag klarat mig hade jag kanske gjort, men inte... Nej, då hade jag i princip aldrig kommit ut utanför dörren. Så nej, för mig det är ju A och O att jag kan... Jag jobbar halvtid nu. Och det hade ju inte funkat om jag hade varit själv. Så det har vi tyckt jättemycket.
När var första gången du kom på en golfbana igen då? För där hade du ju varit några...
Ja, där hade man ju varit några gånger. Jag tror att det var... Spelade nog min första runda 2018. Mm. Oktober tror jag det var. Och det där var väl mer problemet. Hur ska man hålla klubban? Hur ska vi få utrustning till mig som funkar? Mm. Och det var väl ingen... vad heter det? De heter ju inte protesmakare, men jag kallar dem för det. Ortoped. Mm. Det var ingen som hade gjort något sånt tidigare. Steve Jansson från Göteborg som tyckte att det här kan nog bli spännande. Så han kom till Stockholm och vi klurade lite tillsammans. Och sen fick jag själva armprotesen och sen hade jag en kompis som jobbade på Ping, ett golfföretag. Och han hade suttit och bläddrat i någon stor katalog och sett att fan, det här är ju precis vad Hempa bör. För då har de i USA då gjort lite till krigsveteraner och sådana grejer. Så det är liksom bajonettfattning som man kan sätta klubban i ute på protesen. Och sen var vi full gång med golfen och Ping och Rasmus bjöd över mig till England där jag fick på fabriken där hitta bästa klubborna för mig och sådär. Så det var fantastiskt.
Du kom med några, dina proteser du har nu. Mm. De gick inte så bra att gå i trappor med. Du har några andra också. Du har
ja,
lite olika
precis. Det här är mina första proteser som är kanske 1,5 kilo lättare än de nya. Men de är inte jättebra i trappan. Det stämmer. De är ju vikbara, men det går inte och de fungerar inte som ett vanligt knä. Liksom. Och de nya gör det. Men jag har problem med de nya för jag får extremt ont i ländryggen. Efter 5 minuter stående så måste jag sätta mig ner. Så då tänkte jag, jag tar dem här idag. Mm. Det ångrar jag nu när jag såg trappan.
Hur fungerar det med händer och fingrar och sånt då? Är det någonting som går att använda eller?
Jag har provat en del olika armproteser. Jag är inte så nöjd med några av dem. Jag har nu såna här gamla heliga krokar är de som funkar bäst. Men de... Nej, de funkar inte så bra de heller. Där har jag hört att nästan, jag ska inte säga alla, men väldigt många som är dubbelamputerade väljer bort armproteserna. Hade det varit en arm, då hade man säkert kört med en protes. Liksom. Men dubbelamputerade av någon anledning, jag vet inte. Man lär sig ju konstigt nog vissa saker som man aldrig... trodde man skulle lära sig. Men jag har problem bara med... Det är inte ens... Allting är ju touch idag. Touchscreen, det är ju bankomat i telefonen och grejer. Och handproteser, armproteser, de funkar inte på skärmar.
Ja, det där tänker man ju inte på. Men nej. Det är ju självklart då när man...
Det är, så det är ju ganska värdelöst. Telefonen använder ju mycket mässar och ja. Mejlar och grejer. Men då har jag fått höra mycket. Ja, men du kan ha en sån här penna som du skriver med. Ja. Då ska man fippla upp en penna från fickan och liksom få den sitta i armprotesen för att svara i telefon till exempel. Då fattar jag själv, då har alla lagt på innan man hinner få upp en sån grej. Så nu skriver jag med stumparna. Det funkar ju toppen.
Det finns utrymme för utmaningar i vardagen kan vi säga.
Det kan man lugnt säga.
När man varit så här nära att trilla av pin som du ändå har varit. Vad tänker man runt det då? Så här?
I mitt fall så var jag nog bara glad och överleva liksom. Jag det är klart att jag har tänkt massa gånger, fan, skönt att man lever. Men ja, de som känner mig säger att liksom psyket och personligheten är ju som den var innan. Det är mer det fysiska liksom. Men nej, och det är väl därför jag har heller inte direkt deppat eller någonting, utan jag är mer glad att jag sitter här med dig idag liksom. Det skulle ju och nästan borde inte ha gått liksom. Det borde inte funkat, men av någon konstig anledning så sitter vi här nu.
Du har ju jävlat med oddsen en gång.
Ja.
Så då finns det ju chans att göra det igen. Nu.
Ja, nej men jag menar, fasken, det nej, jag har bara känt liksom tacksamhet att man är här. Jag fick en andra chans. Och försöka göra så gott jag kan. Jag försöker ju leva livet precis som vanligt med lite större besvär om man säger så. Men jag tycker fortfarande det är superkul att gå ut och festa och träffa kompisar. Ja, men göra... Nu är det ju inte så många saker jag kan göra som jag gjorde innan. Men golfen är ju... en stor räddning. Mm. Jag pratar om så om man kan börja spela tennis och grejer. Men, och det är väl inte omöjligt, men det får komma en bit fram i tiden. Liksom.
Du har ju tappat näsan.
Mm.
Det är väl det som folk lägger märke till tidigt.
Det är nog det de ser först. Ja. Mm.
Hur gick det där till? Hur var det att tappa näsan?
Ja, det var en kul historia, men det är ju helt sjukt. Men den såg ut som... mycket av sönderbränd, alltså svart nästippen. Och det var när jag låg på rehab, för jag vet, jag hade tejpat näsan av någon anledning. Men så vaknade jag en morgon och tänkte, vad fan är det som liksom, det är någonting som jag ligger på som gör ont i ryggen. Och då, ja, jag kunde inte ens resa mig på den tiden. Så då kom de in, hjälpte mig upp i sittande läge. Och där låg nästippen. Så på något sätt hade den åkt av under natten och hamnat i sängen under ryggen. Det är ju helt sjukt. Men ja, det är ju lite komiskt ja, på något sätt.
Ja,
det måste man väl ändå säga.
Ja, det får man ju faktiskt göra. Men har du blivit hypokondriker eller tar du hand, så här, känner du efter mycket nu för tiden eller?
Ja, men det gör jag nog. Mm. Och mycket är väl på grund av njuren. För de är det så att jag får över 38 grads feber, då ska jag ju åka in till sjukhuset. Så jag tar febern oftare än vad jag gjorde förut i alla fall.
Corona är, det är en rysare för dig?
Ja, det är det. Mm. Och det är det ju för, vad jag vet, alla som är transplanterade är ju i... Jag tror vi var den första som fick tredje sprutan till exempel. Men då har det ju visat sig att det verkar inte ens ha hjälpt någonting på vissa transplanterade. Så jag ska in om det är nästa vecka och få göra ett test och se om jag har några antikroppar eller någonting. Men ja, jag har varit extremt försiktig under coronan. Mm.
Och hur är det med dina vänner då? Så fort någon hostar så är det så här, kollar upp dig eller är det...
Ja, men det så har det ju varit. Och assistenterna, det har ju varit tufft för dem också. För det är ju... Har de känt sig minsta lilla... Då har inte jag velat ha dem där. Mm. Så det har varit... Det har nog påverkat oss alla ganska rejält, skulle jag säga.
Ja, sen har du en dotter också då som nu är 8-9 år.
Ja, och det, henne har jag varannan vecka. Och det har ju inte känts toppen när hon går till skolan.
Nej.
Men vad ska man göra? Jag kan inte hålla hemma, eller hålla henne hemma. Liksom, utan det... Nej, det där... Jag vet inte vad hon skulle gjort. Nu har jag klarat mig. Så, jag får vara jäkligt nöjd. Två av assistenterna har haft... Men jag har klarat mig. Så. Och hela min familj. Så, ja.
Vad säger hennes vänner när de träffar dig?
Ja, det är ganska olika. Nu på senare tid har jag inte fått vara med så mycket på fotboll till exempel. Så nu tycker hon det är jobbigt, tror jag. Skäms. Framförallt tycker hon... För jag frågar, varför jag inte var med? Nej, men folk bara stirrar på det. Ja, okej, okay, det kan jag köpa liksom. Men jag tänkte i början när hon fortfarande gick på dagis och jag var nere och lämnade henne. Jag tänkte, nu, jag måste ha träffat alla unga nu. De står och pekar och säger, du har ingen näsa. Det är som sagt var första. Och sen om jag hade gått, då, du har robotben. Du har inga händer. Och det fick jag ju höra varje dag när jag var där. Och så tänkte jag, men nu liksom, har jag varit här i 4 månader. Jag måste träffa alla som går på det här dagen. Men samma sak, varje gång jag kom dit så blev det 20 personer som stod runt och pekade och frågade. Men, och då var Mireia, hon, det är min pappa och han blev sjuk. Och nu, ja, de kompisar hon har, de har mig träffat förut. De, ja, ibland fastnar blicken lite, men de flesta, nej, de bryr sig inte, tror jag.
Nej.
De säger inget i alla fall. Och barn brukar annars säga, de brukar vara ganska ärliga.
Ja, det är svårt också att förstå hur imponerande och coolt det är på ett sätt.
Ja.
Jag tror att det, men på något,
ja.
Jag tror, när man blir äldre så förstår man det kanske. Men det finns ju en stund där det kanske bara är pinsamt.
Ja, jo, ja, men nu verkar det vara en ålder där det är pinsamt. Liksom. Kanske går över, sen lär vi komma tillbaks. Jag kan tänka mig att det kommer bli jobbigt för henne att ta hem killar sen när hon är lite äldre. Ja, nej, men det är, jag tycker, hon har ju varit jävligt cool liksom, och försvarat mig, om man ska säga så. Liksom, att hon har inte skämts tidigare, men nu verkar det vara lite jobbigt. Går ny skola och så ja.
Är det någonting du har tänkt så här att det där skulle jag ha velat veta innan jag blev sjuk? Det är lätt att vara efterklok med allting.
Jaha.
Men om det är någonting så här, man ägnar sig åt lite såna där små reflektioner.
Ja, nej, alltså jag ångrar ju väldigt mycket att jag inte åkte in 6 timmar tidigare till sjukhuset till exempel. Då hade vi förmodligen inte suttit där, för då hade jag nog varit frisk. Men nej, men det är ingenting sådär. Det är väl något jag ångrar, men samtidigt, hur fasken skulle man veta? Det var ju tur att Madde mer eller mindre tjatade att jag skulle åka in. Annars hade jag liksom inte åkt in. Så, nej, jag kan inte komma på direkt sådär.
Det här med att man ska vara snabb in när det börjar kännas konstigt. Vet du varför man ska vara så snabb in, eller?
Nej, jag har faktiskt inte en aning om varför. Men jag har ju förstått att, och även som på mig själv, det kan gå otroligt fort. Det kan röra sig om några minuter hit och dit. Så där är ju varje minut superviktig. Jag har hört folk som har hört av sig för sent och inte klarar ambulansresan in.
Mm. Är det någonting du tror att du har lärt dig idag som du inte skulle ha lärt dig annars?
Jag har nog fått med mig ett ganska bra tålamod, tror jag. Och det kommer väl till pass varje dag i princip. Allt från färdtjänst till, ja, vad det nu, skriva ett brev på datorn. Det tar lång tid. Klipp på sig. Nu gör jag inte det själv, men jag är ju van att på en minut packa ihop grejer, klipp på mig, klar. Jag har fortfarande inte lärt mig, utan man får börja en halvtimme tidigare med typ allt. Mycket. Jag har nog blivit lite bättre på att planera, även fast jag fortfarande har lång väg att vandra innan jag är fullärd. Men planering är ju en stor grej nu. Mm. Och det gäller ju allt. Så, ja.
Hur gammal är du nu?
46.
Och förutom att sänka dig i handikappet i golfen, vad är nästa, vad är steget framåt? Vad tittar du på?
Komma i form. Jag har precis beställt ett motionsband, gåband, löpande, eller jag vet inte vad det heter. För under coronan så blev det väldigt mycket hemma. Så jag har lagt på mig alldeles för mycket och urusel kondition. Så det är nästa mål. Bli fit for fight. Sen har jag inte... Fortsätta med golfen. Fortsätta träna på att gå. Bli så bra det går på allt som går och bli bra på.
Nej, men jag pratade med någon som sa att du är ett unikum på att liksom... en inspirerande människa när det gäller att hantera utmaningar och svårigheter.
Jaha, vilka då? Ja. Ja. Det är väl mycket att jag är positiv och glad. Och det kan nog hjälpa många, tror jag. Jag har ju träffat andra sepsisdrabbade och sådär, och försökt vara lite stöd till dem. Träffade en dam i 60-årsåldern som kändes väldigt deppig. Men det kändes också som när jag gick därifrån så hade det liksom vänt 180 grader, och hon kände väl att okej, det är långt ifrån över liksom. Och då var hon betydligt mycket friskare än vad, eller friskare, men hon hade underbenen kvar och lite bit av fingrar och sånt där. Så jag tror det känns ju jäkligt kul när man kan hjälpa till lite, liksom, att det är inte hela världen. Du kommer klara det fint.
Den som träffar dig kan ju säga så att det är långt ifrån bitterhet, trots allt. Och det är det här som är, det kanske är, det är din en nyckel. Samtidigt som det är en gåva du kan ge till folk omkring dig.
Ja, det är väl kanske lite så det här. Och det, jag får ju ofta, varför är du inte bitter? Men det är ju just där jag lever ju. Man får ju faktiskt se det så. Att fan, livet är ju betydligt mycket större än två fötter och händer.
Ja, det är ju ändå, det är lite skrämmande i det hela, det att det är, det kommer en vanlig bakterie, som du säger, en barnbakterie,
ja,
som är runt omkring oss
hela tiden.
Och det tog sig en vänstersväng.
Mm-hmm. Verkligen.
Och det där ska man passa sig för, som du sa. Det ena sättet är ju att verkligen bevakas fort det börjar, ja, det börjar kännas minsta konstigt.
Ja, jag gör en liten insamling till sepsisfonden på Facebook, men och så läste jag lite där, och jag menar, det är ju fler i Sverige som drabbas av sepsis varje år än vad det är bröstcancer, prostatacancer, kan man tillkalla tillsammans. Så sepsis är ju så vanligt. Mm. Men vi har ju inte hört av oss om det.
Nej. Men nu sitter vi här och pratar för att det har ju faktiskt kommit ett vaccin som kan hjälpa mot sepsis. Mm. De här tidigare som fanns, de kunde ju inte göra just det. Men det finns ju många av de här bakterierna och det hjälper inte mot alla. Men några av dem som då är vanligare för sepsis. Och där finns det ju något som nu som kan hjälpa.
Ja.
Det är ingen garanti.
Nej.
Men det kan i alla fall.
Ja, för det är ju samma sak. Jag vet, sjukvården har ju otroligt svårt att bedöma. Mm. Det verkar som det kan vara 100 olika grejer. Och där forskas det väl en del också att få fram, jag vet inte vad, alltså, för när de försökte ha blod av mig när jag kom in, inte en droppe. Jag fick ju inte ut någonting. Och det gäller ju, det vet man ju sedan tidigare och nu vet jag extra mycket, att det handlar ju om att agera extremt snabbt. Mm.
Men du, var du uttorkad då? Det brukar ju svårare att få ut.
Ja, alltså de stack mig i armen, kom inte ut någonting. Sen är jag så dålig på det där röda blodkropp. Jag hade, värdena var ju katastrofala. Men det är ju toppen om det finns vaccin mot, men det är ju sånt, det är inga som vet det.
Nej, men för det där är det som du råkade ut för. Det är att kroppens eget immunförsvar går löper amok lite grann. Ja. Och om man då har fått immunförsvaret att träna upp sig så att det vet hur det ska agera, så kan man i alla fall undvika den här
värsta
cytokiniska stormen som sätter fart om. Det kan vara rätt skönt.
Ja, faktiskt. Borde alla ha, tycker jag.
Är det någonting som du skulle vilja skicka med folk där ute nu innan jul?
Nej, inte direkt. Jag tar lugnt i höstmörkret. Var försiktig.
Tack för att du ville komma och prata lite med oss.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att du lyssnade. Vi på vaccin.nu vill öka kännedomen om de vardagsfaror som man tror bara drabbar andra. En sådan är just TBE. Varje år får närmare 400 personer i Sverige livslånga skador av TBE från små fästingar. Under 2021 har det hunnit bli över 530 personer som har drabbats. En ökning med mer än 25%. Och den ökningen har inte med klimatet att göra, utan det beror mer på covid som gjort att vi glömt allt annat vi behöver hålla reda på och att fler har varit ute i naturen. Trots all information är kunskapen om TB och andras vardagsvaccinationer låg. Till exempel så blandar många fortfarande ihop TB och borrelia. Det finns saker i vardagen som kan ge förvärvad hjärnskada och därför vill vi på vaccin.nu uppmärksamma Hjärnskadeförbundet och hjärnkraft.se. De är ett stöd för alla som trots allt drabbas. Du hittar länk till dem på sajten. Tack från oss och glöm inte, det som inte kan botas bör man förhindra.